Katrin.
Hur mår du?
Alltså jag mår... Jag måste tänka efter. Jag har precis vaknat. Men jag mår nog väldigt bra.
Okej, okay. Ja, vilken rivstart på podden. Ska du prata slow motion hela timmen eller?
Nej. Men jag har tryckt i mig, jag dricker kaffe, jag har tryckt i mig ADHD-medicin. Jag har tagit en Elvanse, en Attentin och nu kör jag lite svart kaffe. Och jag vet vad jag gjorde? När jag satte på kaffet, så här snabb kaffe du vet. Då tänkte jag på min farsa som bara drack snabb kaffe.
I samma mugg.
Ja, exakt. Mm. Och att jag, om inte jag hade varit omgiven av så mycket fantastiska tjejer och haft så mycket tjej i mitt liv, då hade jag blivit som min pappa. Så jag är dig, Julia, Rikan och Nova och mina systrar evigt tacksam.
Ja, vad kul. Men jag var ju över här hos dig i morse och satte på en tvättmaskin eftersom jag har lite bekymmer med mitt vatten som jag ska ta tag i idag. Det har jag på min to-do. Idag ska jag ringa rörmokare. Jag ska ringa Cinderella för jag har en av mina förbränningstoaletter har pajat ihop.
Men du, förlåt. Cinderella ska jag också ringa för jag ska köpa med mig en toalett upp till Jämtland.
Ja, perfekt. Då ringer vi ihop.
Ja, det gör strålande. Vi verkligen.
Bra. Bra att vi tog det.
Ja.
Men, och då tänkte jag på att det var otroligt städat hemma hos dig. Alltså jag fattar ingenting. När har och vem har varit här och städat när du har varit med? Ja, det är han ju.
Rasmus, ja.
Nu föll på lätten. För fan. Jag bara, alltså det här är så otypiskt. Det att ha så här, mattorna låg så här symmetriskt perfekt. Och jag bara, fan, det är något som inte stämmer här. Ja, det är ju han. Perfektionisten har ju bott i ditt hus när han har gjort din trädgård.
Jajamän. Rasmus är en gammal kompis. Han har ju ett företag som heter Utefix. Som fixar trädgårdar.
Som jag verkligen skulle behöva ta hjälp av.
Ja.
Alltså verkligen, min tomt håller på att förfalla nu. Alltså jag har inte gjort någonting på ön i år. Jag tror att det måste nog vara första året sen... Alltså sen vi flyttat till den här ön och det har ändå gått 12 år som jag inte har haft. Inte en hantverkare, inte... Alltså du vet, jag har bara så här tagit ett år off kan man säga. Men jävlar vad jag har grejer jag borde göra
nu,
här.
Men alltså, nu får ju du äntligen lite upprättelse för alla de åren som jag inte hade en fungerande tvättmaskin. För nu när din tvättmaskin inte fungerar, då kan du komma över till mig och tvätta. Mysigt,
ja, för att inte tala om alla middagar ni har bjudit på i sommar och midsommar. Och, ja, nu börjar det. Men det var ju som du själv sa, vad har jag med i alla fall en 6 år att ta igen?
Ja, men alltså 6, och du kan ta igen 100 år om du vill. Alltså efter att ha gett mig de här 3 fina sönerna, Ringo, Rambo och Falke, så kommer du alltid stå på plus.
Skönt.
Det kan du verkligen veta. Men du, hur mår du då, Katrin? Du har ju varit i Marbella.
Herregud. Alltså, den där Marbella-resan spårade ju fullkomligt. Och det alltså på gott såklart. Men jävlar vad kroppen tar stryk så här i efterhand. Nu när man är inne i det, då blir det liksom att man så här, man räddar sig själv varje dag med en Red Bull, med någon så här quick fix. Ja. Det så att vi har ju haft otroligt roligt och bara liksom garvat och festat och festat.
Men varför tror du att det väcker så, alltså en hel del känslor när man festar som du har gjort? Alltså du har sagt att du har fått lite reaktioner och så på sociala medier, på din Instagram och så.
Jaha, men det är ju som alltid.
Ja, men vad handlar det om egentligen? Är det att folk... För jag tänker att... Alltså jag ser ju det bara som något positivt. Speciellt med tanke på att du är en person som sköter ditt företag exemplariskt. Som är världens bästa mamma. Du delar upp livet med dina liksom ex och barn och alla är glada. Är du inte en person som man unnar en drink eller två?
Jo, de flesta gör ju det, men det är ju som alltid med liksom, sociala medier. Det är alltid en liten klick som är missunnsamma, bittra, ångestfyllda, deprimerade och bara sitter liksom, inte har något liv själva och tycker då att ja, men tycker ju helst att alla andra ska ha ett lika liksom vidrigt liv som dem. Mm. Och de blir ju väldigt starka när de inte gör någonting. De lägger ju inte sin tid på någonting, så då har ju de all tid i världen. Från att de vaknar på morgonen till att de går och lägger sig, så kan ju de bara sitta och liksom sprida hat och skriva och kommentera. Och det där har ju jag haft hela livet. Och alltså, det är så här, det rinner ju av mig. Sen kan ju jag garva lite åt det när vi så landar på Arlanda och Patrik bara, vad fan, vi tar en sväng förbi F12. Och jag då har så här festat. För det är klart, det är ju annorlunda att jag festar mot att Patrik, min kusin Patrik 27 år eller Daniel nu 34. Alltså det är ingen som har några åsikter om att de festar varje dag i en vecka. För det tycker liksom folk i Sverige att så är det, så får det vara, det är helt okej. Men i och med att jag är lite äldre, jag har barn, jag vet inte riktigt. Mm. Alltså jag kan inte riktigt förstå skillnaden, men det är det här som gör att folk blir, och sen älskar de ju också så här, du är en dålig mamma, du är en dålig mamma, för att de tror liksom att det ska, jag vet inte vad de vill åstadkomma. Jag vet inte, blir de lyckligare av att jag sitter hemma och tittar på Netflix-serie än att jag står på F12 och ja, liksom det man dansar? Jag vet inte vad det får dem att må. Men det är ju lite samma som att så här, en människa som inte har en god ekonomi, de har ju också på med ganska mycket. Då brukar jag tänka ibland så här, kommer du bli lyckligare om jag också har dålig ekonomi? För att det gör ju ingen skillnad för dig om jag har massa pengar som jag kan lägga på roliga saker, eller om jag inte har några. Din situation, ditt liv förändras ju inte, utan det är ju liksom ren och skär bitterhet och missunnsamhet. Mm. Och bara, alltså det är ju verkligen dåliga människor som beter sig så här. Men visst, de finns. Men jo, det var det jag skulle säga, när vi landade där på Arlanda och bara såhär, vad fan, vi drar en sväng förbi Stangen, spelar på F12. Jag var fortfarande barnfri. Jag fick sms från Alex att jag skulle få Falke dagen efter 4 på eftermiddagen. Så jag hade liksom, ja men så här, jag hade alla möjligheter. Jag sa det till Patrik, vad fan, jag kommer inte kunna göra en story från F-talet, för folk kommer börja ringa socialen och liksom tro att jag har tappat det. Men det gjorde jag. Det gick bra, vi hade skitroligt. Men sen,
men tycker
då,
du att F-talet är kul?
Alltså det var första gången jag var där.
Ja.
Alltså jag kan inte, jag är så här fel person att fråga, för att jag är ju ganska asocial nu. Jag går ju inte ut och festar för liksom människornas skull, utan jag går ju i första hand ut och festar för mig själv, för att jag tycker att det är så fruktansvärt jävla roligt, hur obegripligt det än må vara för 99,9% av alla 44-åringar i hela Sverige. Och jag ska verkligen säga Sverige, för att i utlandet så älskar folk att festa i min situation och min ålder också. Så att det är väldigt så här, det är typiskt svenskar. Mm. Att nu är man vuxen och mamma, och då hör inte det där till längre. Men så här, man har olika intressen, man mår bra av olika saker. Jag älskar att festa. Jag tror att jag kommer göra det tills jag dör. Jag kan inte se framför mig hur jag, alltså så här, i alla fall då. Så att jag går ju ut för att jag tycker det är roligt. Jag älskar att festa med dem jag går ut med. I det här fallet var det jag och Patrik. Vi har ju så otroligt roligt tillsammans. Vi dansar och vi sjunger och vi håller på. Och sen så står ju vi så gott som hela kvällen med Stangen som spelar.
Ja. Jo, men du har ju en lyxig. Men kan vi prata om att jag var med ute och festade i lördags?
Ja, herregud. Ja, herregud. Och det första Julia säger till mig dagen efter är bara så här, jag ångrar mig, jag tar tillbaka, jag vill inte att Bingo ska kröka mer. Det här, nej, nu fick jag se det, jag vill inte vara med om det mer.
Okay. Nej, men alltså, för ni har ju hållit på att hetsa om att jag inte. Så att i lördags när vi först, då hade ju du bokat bord med middag där på Boho, det var ju urtrevligt. Och god mat. Och jag tycker det var väldigt trevligt. Alltså att sitta runt ett runt bord är ju verkligen en sån här liten enkel detalj som gör att man alla känner sig liksom lite inkluderade. Det blir liksom att man typ umgås allihopa. Så vi var ju ett jäkligt kul gäng. Sen kom ju hon urgulliga lilla Nicole och hennes kille. Vad heter hennes kille?
Åh, ska jag komma ihåg det? Fan. han var helt grym. Han var helt grym.
Ja, han var så här snygg
skön,
och charm.
Rolig, ja, underbar kille, verkligen.
De känns som ett riktigt sånt power couple faktiskt.
Verkligen.
Och de var ju med. Och sen kom Nova och anslöt med hela sitt gäng. Och jag tänkte så här, okej, men jag dricker väl nu då? För att i det läget kan jag säga, det som alltid händer hos mig, inne i mig, när jag då har dig, Julia, Nova, liksom alla så här, då blir jag ju som en så här, alltså som en så här tupp som ska ta hand om alla och inte få bli för full och har alla något att dricka och är alla med i taxibilar och allting. Men nu hade ju ni sagt så att jag tänkte, ja men jag dricker. Och direkt så blir det så här, vi alla gick från notan, så att när vi skulle hoppa in i taxin, jag, Patrik och den här unga kompisen till, först då tog vi notan där, men den delade vi på där vid middagen, ja. Men sen när vi hade suttit och druckit drinkar och beställt in Patron, liksom tequila och allting, och så blev man rätt full och skulle ta sig då till det här Olivias då, som har funnits sedan typ 80-talet. En stor jäkla nattklubb där i Marbella, så var det ju någon som skulle ha bord där och Victoria åkte i förväg och roddade med det. Men du vet, när vi är på väg ut, då kommer ju vakterna bara, ja, excuse me, du vet. Så och jag tänkte, men herregud, det är ju precis därför man inte vill bli så här full. Det är ju pinsamt. Så in då. Och
sen somnar du på en högtalare på nattklubben.
Jag somnar på en högtalare. Och det sjuka är att Nova
Julia
sa till mig,
kul.
Ja, kul kille. Och sen så fick hon leda mig ut och så träffade vi Benjamin Ingrosso liksom utanför. Och jag kunde knappt prata med honom, typ. Så att jag har någon film när jag står och sluddrar med Benjamin. Och alltid ska man ju prata om hans liksom urgulliga mamma. Det är typ som att man ser inte de här barnen. Jag ser bara Pernillas barn, typ.
Ja.
Men ja, så då träffade jag honom där ute. Men min poäng var att och då säger Nova till mig, pappa, jag tror faktiskt, jag insåg det, jag har nog aldrig sett dig full i hela mitt liv, typ. Och då tänkte jag, men herregud, hon har liksom inte riktigt fått se mig vara så där lite, alltså så här. Och det är ju ganska intressant, jag är ändå 47 år gammal och, ja, nu är förvisso min dotter 19, men då att hon under hela sitt liv har inte riktigt sett mig så där, om man säger okontrollerat berusad, där jag liksom inte riktigt har koll på läget. Nej, och sen får man dagen efter också då det här sms:et. Skitkul igår, hade nota på 20 lax, men vi skippar väl in 7 lax var. Och jag bara säger, jaha, jag visste inte ens att vi hade den där notan. Alltså jag känner mig så här, och då tänker jag så här, är det så det är för människor som bara slappnar av, let it go, tar en fylla, och vaknar man upp så här varje dag och det bara ska, och det är liksom halv suspekta noter och man har gått ifrån och vem var där, är det så det är då liksom?
Alltså det är ju annorlunda såklart för en kille. Jag hör ju det direkt. Jag får ju inga notor. Jag får ju inte, alltså, för mig som tjej i en liksom tight, lite härlig klänning och lite lockigt hår och lite så här härlig, är det ju precis tvärtom. Alla vill ju bara hälla i med alkohol. Jag får ju liksom gardera mig. Det var ju likadant på när vi var på F12 här nu. Det var ju också så här, åh Katrin, åh, ta ett järn med oss, ta en shot med oss. Så att nej, jag vaknar inte upp till några sms med noter jag ska betala. Men jag fattar att det är tufft för killar, och speciellt killar i utlandet. I Marbella är det ju helt extremt, för där är det ju verkligen så här, så fort man sätter sig någonstans så är det alltid någon som börjar dra in, ja men, patronflaskor, och de kan ju inte vara billiga alltså.
Alltså jag tror inte de är så dyra som man tror, alltså om jag ska vara helt ärlig. Jag tror att det som är dyrt är väl riktigt fin champagne och sen lite fyrverkerier på det, men det är bara, det är ju liksom absurt att räkna baklänges när man tänker på vad ändå, om man tänker man är några killar som vill vara lite stekiga, som vill bjuda lite tjejer i korta kjolar och liksom, alla är ju, det är därför Julia Storm trivs också, för där hon kan ju vara så här mega, alltså du hade ju på dig någon klänning, det var ju helt fantastiskt, plötsligt kom ju du ner i en så här Julia-klänning och ser ut som en så här, liksom så här, alltså som en Hollywood Liksom,
det var ju... Ja, men man kan ju leva ut på ett annat sätt på ett, alltså, i ett ställe som Marbella. För att där är ju alla så extrema. Alltså, går jag ut i en sån klänning i Stockholm, då blir ju jag liksom kvällens spektakel var jag än går. I och med att tjejer i Stockholm går ju gärna i så här jumpadojer, ballerinaskor, allt ska vara oversize
och aknekläder som typ så här.
Ja, man ska inte vara så sexy liksom. I Marbella går ju tjejer mer eller mindre liksom halvnakna. Det är liksom några guldtrådar på sniskan.
Ja. Det ser ut som alla är på väg till någon så här porrfilmsinspelning.
Ja, absolut. Ja, visst. Så då blir det så här, hur mycket jag än liksom porrar till mig i Marbella, så tillhör jag alltid, jag blir alltid så här girl next door gullig, för att jag har ju liksom, jag kan ju inte gå ut så som de går ut. Alltså det är jag ju för gammal för, och för, alltså jag har inte riktigt den personligen. Alltså jag tycker ju om att klä mig liksom sexigt och kvinnligt. Jag går ju, skulle ju aldrig i mitt liv gå ut i någon så här pulsig blus eller något sånt. Men Marbella är ju extremt. Ibiza är samma sak. Saint-Tropez. Alltså vi har ju de här ställena där folk verkligen så här... Ja, men jag vet inte. Det är mycket sex liksom.
Jag tänkte bara, gud ändå vad jag har liksom ändå. Det kändes som att jag hade lyckats i livet när min nya tjej står och stylar min gamla tjej. Jag bara, fan, jag är någon slags så här modern version av han. Du vet, Hans Scheike eller någon. Du vet, han som gick runt med ett skägg och hade så här, och bodde ihop med massa tjejer i något så här kollektiv ute i skogen och smiskade dem med björkris när de inte skötte sig. Men han var väl en ganska så här... extrem version. Men det kändes bara så jävla bra. Men det man kan summera är väl att... Det Julia sa också det, att... men det var ju jättekul att du kunde vara så här lite full och avslappnad. Men jag tycker inte att du behöver dricka så där mycket i fortsättningen. Jag bara, nej men gud vad bra. Nej. Nu var jag liksom... Mm. Nu fick jag bevisa det. Men jag måste säga, jag känner mig faktiskt då efter en sån liksom lite okontrollerad... Då känner jag mig lite så här småsliten i typ 2-3 dagar efter, alltså.
Mm. Alltså det gör men då jag kan du ju kanske förstå hur jag mår.
Jag kan
nu
verkligen förstå det. Jag kan verkligen
alltså vi
förstå.
Vi festade ju tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Fan.
Och sen tycker jag ju så här, att vakna upp bakfull med sin flickvän, det är ju mysigt. Man ligger och flittrar ihop. Men att vara själv sen, alltså, och bara få de här noterna på sms. Du bara, du här. Det är ju liksom, det känns ju bara så jävla... Jag bara tänkte så här, fy för att ligga själv i någon sån här lägenhet och ha prisat allt det där liksom, och inte ha någon att krama om. Alltså, det känns inte kul alltså.
Nej, men vi hade, får inte glömma att vi levde ju som, alltså som den här Friends-serien hela veckan i min lägenhet. Vi var ju så här, när vi vaknade upp så klampade man ut i vardagsrummet och så satt vi ju där och bara skrattade ihjäl oss åt allt vi hade liksom varit med om och råkat ut för och människor vi har träffat.
Ja, men sjukt kul.
Och någon släntrar in liksom 10 på morgonen från krogen och någon, alltså det...
Nej, men det var ju liksom när man gick upp till dig och skulle så här hämta en kaffe eller göra någonting. Det var som att man kom in i någon så här, i någon tv-inspel med så här Big Brother, bara, kom ni ihåg igår och allt som hände och den sa det och vem hade legat med vem, alltså det var ju bara så det var bara så jävla kul alltså.
Men, ja, det var grymt.
Men det känns ju ändå så här, det känns ju ändå som att att livet känns kul, liksom, tänker jag. Det känns ju ändå som ett jävligt bra betyg. Alltså det kändes verkligen som att eran vecka var... Alltså jag tänkte när Daniel Paris ställde upp sin så här, och Victoria också, de bara, värsta Marbella-proffsen bara, här kommer en liten Marbella-guide. Nej, men åk gärna till liksom Playa Padre på söndag är riktigt bra, men lunchen en torsdag och varför inte en middag på Bo? Det var typ så här, han hade inte missat någonting.
Nej, alltså verkligen. Vi lyckades, eller jag ska väl ta åt mig äran, för det var ju jag som struckade och bestämde, för att det var ju första gången både för Patrik och Victoria, eller typ, och Daniel har ju bara varit där en gång innan, och de har ju liksom inga kontakter eller känner ingen eller vet inte vad man ska liksom vara och så att jag struckade den där veckan väldigt bra. Jag är väldigt nöjd. Men det var kul, också att vi var så mycket i Puente Romano. För det är lite så här, det är nog där man vill vara, skulle jag säga, Marbella.
Jag måste bara berätta jättekort då, eftersom jag älskar att dra gamla anekdoter innan vi kör igång med första frågan. Och det är ju att när jag då är på, säger du Olivias eller Olivia, eller vad säger man? Olivia Valère, eller, alltså det är ju då, det kan man ju säga är ju Marbellas Café Opera. En gigantisk jävla nattklubb som har funnits liksom till 80-90-talet. Jag var där första gången 98 och står då på dansgolvet. Och tar bilder med min lilla pocketkamera. På den tiden hade jag ju film i kameran. Så att det människor inte förstår med mig, de tänker så här, åh, du håller på att ta så mycket, lägga upp så mycket stories och du fotar till höger och vänster. Det gjorde jag ju även innan Instagram och innan sociala medier. Jag har ju alltid gillat att ta bilder liksom, på min omgivning och allt vad jag gör. Så att för mig kommer det väldigt naturligt. Och då står jag och tar bilder på någon så här, någon snygga tjej som står och dansar. Och det är någon tjej som står där och åmar sig på dansgolvet. Och jag står där och tar bilder, du vet, och tycker livet leker. Jag har liksom åkt ner till Marbella med Tilde Fröling. Jag har fått låna Ulf Ekberg i Sobeys hans hus plus hans hummer. Du vet, en sån här stor mega jeep som jag åker runt
Herregud.
Med. Ja, men du förstår.
Du är liksom kittad, kan man säga.
Ja, men jag är kittad till tänderna och tycker livet är liksom on top. Och dessutom så är det någon som ropar mitt namn inne på nattklubben. Jag vänder mig om lite nyfiken och tänker, vem är det som känner mig här i Marbella? Och får se gudfaden, alltså gangsterkungen då, Milan Sevo, bara ropar, bingo, kom hit. Ganska då så här bestämt, men ändå, jag blir ändå så glad och tänker, men gud, Milan Sevo blir glad att se mig. Och jag kommer slå mig ner vid hans bord och han lägger en gigantisk arm runt min kropp. Han är ju, alltså han har ju alltid varit exceptionellt vältränad och stor och liksom så här.
Ja, han finns inte längre.
Milan lever, älskling. Alltså Milan.
Nej.
Men snälla, du blandar ihop han med alla. Du blandar ihop han med Jokso.
Nej, med Jokso.
Ja.
Fan, sorry.
Ja. Nej, men
sorry.
Milan
men
lever.
Men varför du sa stora händer, då tänkte jag på Jokso.
Ja, han hade stora händer. Men Milan var ju liksom gudfaren på den tiden. Nu lever han ju ett helt annat liv liksom i utomlands då. Och han har ju alltid varit liksom otroligt sympatisk. Men jag har så starka minnen hur han lägger sin vältränade stora arm runt min lilla späda kropp. Och så säger han så här: du Bingo, om du tar en bild till på min fru så kommer jag stoppa upp den där kameran i liksom, ja, i dig. Du vet så här. Och då inser jag att jag har ju sprungit runt där som en jävla hacka hackspett liksom på dansgolvet och tagit bilder på hans fru när hon har sin liksom girls night out och han sitter där. Så att jag blir så stressad över hela situationen så jag öppnar kameran, drar ut filmrullen och ger den till honom och säger så här: du, jag hoppar nog över de där bildrutorna. Och då garvar han, häller upp en stadig drink och säger, det är helt okej, ta en drink, skål. Du vet, och så hade vi en kul kväll. Men tänk att det, och då var ju jag ja, men 21 år typ.
20, ja, shit alltså.
Nej, men det är så sjukt att tänka att man står där då, liksom, vad blir det, 25 år nästan senare med sin dotter. Det är så sjukt konstigt att tänka så. Är det inte det?
Gud, jag hoppas verkligen att jag håller i några år till så att jag får gå på Olivia Valère med Ringo.
Ja, men snälla, håller i några år till. Du kommer ju med din liksom dina supergener liksom från Babsha. Du vet, någon så här lite botoxsprutor och en extra del. Vad du kommer ju gå ut där. Men det är ju jävligt kul att se glädjen hos Nova där när man står med hennes kille Vilgot och alla hennes kompisar och att man fortfarande
alltså,
är
jag
med.
Jag hade så roligt med Nova den här kvällen så att det var för fan, hon är så jävla grym och så rolig och hon hittar på roliga grejer och vi spelar in TikTok-videos och vi garvar.
Ja, hon är rolig att festa med.
Ja, hon är verkligen 10 poäng. Alltså, en sån underbar människa.
Det är hon verkligen. Alltså. Och hennes liksom energi och utstrålning när hon liksom bara går all in. Det är verkligen fantastiskt. Alltså.
Mm.
Men nog om det. Då har vi dragit anekdoter. Vi har pratat om Abeja. Det här var väl sista gången vi pratade om Abeja nu på ett tag i den här podden. Är det?
Ja, alltså jag tänker ändå att vi sticker ner på höstlovet. Ja. Det måste vi göra.
Ja, vi måste göra det.
Saknar redan Marbella.
Ja, jag saknar Julia framförallt. Alltså.
Ja, jag fattar det. Alltså, fan. Ja. Mm. Du, första frågan då. Hej, tack för eran podd. Det finns en sak jag har funderat över mycket senaste tiden. Jag kollar på mina egna... Du, vad är det som brusar?
Ja, du åker en båt förbi.
Ja, det är en motorbåt. Jag måste ju sitta ute på bryggan och podda idag för att barnen sover. Ja. Jag kände att de skulle få sova ut. Så att jag ber om ursäkt för motorbåten som...
Ja, och jag ber om ursäkt för att min exfru har varit trassat på tvättmaskin hemma hos mig.
Jag med. Okej, tack för en bra podd. Det finns en sak som jag har funderat mycket på sista tiden. Jag kollar på min egna bekantskapskrets och undrar hur det kommer sig att vissa unga människor hamnar i bra relationer medan andra ständigt hamnar i destruktiva relationer. Kan barn få lyckliga relationer när de blir vuxna om de mest sett destruktiva, gnabbiga, dåliga relationer när de vuxit upp? Hur? Om barn bara ser bra kärleksrelationer bland vuxna när de växer upp, är det då stor sannolikhet att de söker sig till lyckliga relationer själva? Hur kommer ni prata med era barn om dessa saker? Jag vill från början guida mina barn åt rätt håll. Kan tillägga att min äldsta bara är 6 år.
Ha. Ja.
Alltså, jag tror absolut att barndomen präglar mycket. Och jag brukar alltid tänka på det när jag har... Ja, nu kommer Rambo ut på balkongen. Det var därför Ross började skälla. Jag brukar tänka på det när jag har bekanta som liksom ser människor i min omgivning som skiljer sig. För att det var ju en period i mitt liv där väldigt många skilde sig. Nu har väl det kanske lugnat ner sig lite. Men, och då när folk håller på och så här, blir ihop med nya människor hela tiden... Och du vet att det blir så här, och så ska de här barnen ha en extra pappa i 2 år och sen försvinner han. Hej älskling, nu kom Falke. Hej gubbe, jag ska kolla där bingo. Vad är min? Jo, men du vet att det blir så här, ja, så ska de här barnen ha den här extra pappan eller extra mamman i 2 år och sen tar det slut och så bara pang försvinner han ur deras liv. Och så går en liten stund där mamma är så här bara, woho! Det är bara, hon är liksom, du vet, då är hon inne i någon så här, hänga på krogen, flirta, ragg, period i kanske så här 6 månader. Och sen bara, wow, dyker upp en ny liksom, man som ska vara extra pappa i kanske så här 1,5 år. Wow, så försvann han. Jag vet inte om jag har tänkt ganska mycket på det, att så här, fan, undrar hur det blir för de här små barnen när de ska så här knyta an till en person. För barn är ju barn. Barn älskar ju väldigt starkt och väldigt fort och väldigt mycket. Och har ju liksom inte den här förmågan riktigt att liksom kunna så här,
nej, och reglera exakt sina känslor.
Och det, jag vet inte om jag tror att det är så bra för barn att... att liksom slitas upp från de här relationerna fram och tillbaka allt för mycket. Men alltså jag kanske har fel. Det är bara en reflektion som jag...
Men ja, men jag är helt med på det du säger. Men jag tänker att så länge de här personerna så att säga är... alltså kommer in och ut som någon slags extra... pappa eller extra mamma eller låtsas pappa eller så. Det är väl därför det är så viktigt att den här liksom konstanta tryggheten finns där med riktiga pappa och riktiga mamma. För att det är väl klart att det alltid kommer dyka upp människor i ens liv. Men om man så här, om vad heter det, om Falke har sin riktiga pappa och så har han sin extra pappa och sen så kanske det dyker upp någon liksom låtsas pappa en kortare period och han känner sig trygg med sina liksom två befintliga papper, då tänker jag ju att den här liksom skojiga låtsas kompispappan eller vad han nu ska definieras som kommer och går inte får en så stor För att jag menar, jag tänker ju liksom att om man är ett barn som kanske törstar eller längtar, eller man har en obefintlig papparelation, mm, och så försöker då mamman att hitta någon liksom kille som ska bli någon slags extra pappa då, för att den biologiska pappan är oengagerad, och sen så blir det också misslyckat. Alltså då, mm, då är det klart att det blir, mm, liksom, mm, katastrofalt. Men barnen behöver ju så att säga både manliga och kvinnliga förebilder, mm, och trygga, mm, personer, mm, såklart. Och att man som barn känner att man har, att, mm, de finns där.
Ja, alltså det nu när jag lyssnar på dig så låter det som att du har mera rätt. Alltså det låter vettigare det du säger än det jag tänker, men jag är ju kanske lite överdriven så, men jag har ju verkligen medvetet valt att helt och hållet hålla mina barn borta ifrån mitt privatliv, och så här, det är klart att jag har haft olika typer av relationer de senaste, liksom när, alltså jag och Alex separerade väl för 4 år sedan, och mina barn har ju aldrig fått liksom blivit introducerade för något så här, här är mammas nya pojkvän.
Nej, men det blir också, men eftersom det har varit så mycket killar också, så kan det ju bli förvirrande för dem om det ska vara.
Men däremot så kom ju faktiskt Ringo till mig för, ja, men kanske något halvår sedan, och tyckte så här att mamma, nu är det nog dags för dig att skaffa pojkvän. Jag bara, aha, okej.
Okay. Ja, men jag är nog, alltså jag började ju reflektera över det här redan när jag separerade med Novas mamma, eller när vi gick skilda vägar, så var ju Nova väldigt liten, och både alltså Erika och Ludde har ju varit ett par, alltså Ludde är ju typ, mm, Novas pappa också, ja, alltså på riktigt, alltså han har ju
sen
funnits
sen hon var typ ett år. Ja, men, nej, men det där behöver vi inte prata om, för det där är ju, ja, självklart att det bara, nej, är, nej, fantastiskt och positivt. Nu var ju frågan om ett barn bara får uppleva dåliga, destruktiva och röriga kärleksrelationer, om det präglas av det sen i vuxen ålder, och jag tror att det gör det.
Ja, det tänker jag också. Men bara för att flika in, alltså, jag reflekterade väldigt mycket över det här när huruvida man skulle introducera eller inte för Nova eller för barn liksom generellt sett. Jag har väl tänkt det också både med Ringo och Rambo. Min slutsats är den att det som man i första hand ska fokusera på, det är att du har en fungerande relation med liksom den riktiga pappan och, mm, den riktiga mamman, och se till att man skapar bra förutsättningar för liksom mamma och pappa. Sen tror jag att det här med att människor kommer och går, det ser inte jag som ett stort problem om man har en fungerande liksom,
ja, men
plattform.
Det håller jag med om, och jag tror absolut inte att det är något, ja, så här, alltså, men att man kanske inte så här låter någon snubbe flytta in hos mig, Ringo, Rambo, Falke, som plötsligt då ska börja med så här, nu ska saker och ting göras på det här sättet. Och, alltså, det där.
Nej,
det
är exakt.
Men det är klart att jag tar hem någon kille som är så här är min kompis, vad han nu heter. Det är väl bara bra och positivt. Men ja.
Alltså, vad heter det? Liksom Ringo Rambo där, alltså när jag hade någon slags singelperiod, de tyckte ju det var jättekul att träffa, mm, lite olika så här. Det kunde ju vara någon tjej från Tinder eller någonting, men det var ju, jag introducerade ju aldrig dem som någon slags så här ny mamma eller någonting, utan det var ju så här tjejkompisar, och de lekte, och var det någon som hade spelat fotboll så lirade de ju boll, mm, med Ringo Rambo. Rambo kan ju säga, jag kommer ihåg den här roliga tjejen, vi var ute på gården där, vad hette, mm, hon, du vet så här, som ville spela FIFA med, mm, oss, eller du vet så här.
Mm.
Alltså om man, mm, håller det på den, ja, på den nivån. Men för att återkoppla till frågan skulle jag säga att jag tror absolut att man påverkas av, alltså det är väl bara att se till, alltså jag kan ju bara se till min yrkesroll som fotograf, när jag fotade väldigt mycket tjejer liksom på slutet på 90-talet, in halva 2000-talet, eller så här början av 2000-talet. Det var ju så här, det behövde man ju inte vara en, alltså man behövde ju inte vara liksom, man behövde ju inte plugga psykologi i, liksom, i 5 år för att liksom kunna identifiera de här tjejerna med lite osunda bekräftelsebehov och hitta en koppling till deras obefintliga relationer till deras papper. Alltså det var ju ofta så här, de här tjejerna som man märkte hade ett, kanske ett liksom osunt bekräftelsebehov. Om man ställde liksom 2 ledande frågor så var det ju alltid så att nej, men jag har inte pratat med min pappa på flera år och jag växte upp med min mamma och pappa fanns aldrig där och han hade aldrig tid och han liksom var helt ointresserad av mig. Och det tycker jag, det ser man ju direkt. Det är därför man... Det har jag ju verkligen tänkt på med Nova, att man är en viktig person, alltså, som pappa. Och där har ju Nova, och det är ju ett bra betyg, och där har ju Nova då med... som är omgiven då av massa engagerade, kärleksfulla, omtänksamma människor som hon känner, så att hon kan känna sig trygg och inte liksom springer runt på stan och letar efter pappa som hon aldrig haft.
Nej. Yes, bra svar, Bingo. Vi dundrar på med nästa fråga. Tja, katten och Bingo. Vill börja med att berätta att jag har lyssnat på vartenda avsnitt med er och ni är grymma. Det finns inte en enda podd som kommer upp i samma nivå som er podd. Eloge till er.
Tack. Ja, vi suger in det nu.
Nu till mitt problem. Jag och min man är 30 år. Vi har levt ihop i 7 år, varav 3 av dessa år som gifta. Vi har ett bra förhållande. Båda tar lika mycket ansvar, både med hemmet och med barnen. Vilket verkligen håller lågan vid liv. Vi har fantastiskt sex. Han är mitt livs kärlek och jag kunde inte haft det bättre. Men nu råkades det bli så att jag och en bekant till både mig och min man hamnade på samma fest för några månader sedan. Jag och han pratade väldigt mycket och kunde väl konstatera att vi båda två har haft ett gott öga för varandra för många år sedan. Det slutade i att vi strulade på en toalett väldigt intensivt och det höll även på att leda till annat. Men till slut stoppade jag det, även fast jag samtidigt ville mer. Det dåliga i det hela är att han har tjej, de väntar barn om bara några månader och jag har min man. Vi har båda kommit överens att inte berätta för någon om vad som hände och fortsätta som vanligt som vänner bekanta. Jag kommer absolut inte berätta för någon, eller börja det. Vill verkligen inte förstöra för honom och hans tjej. Hon skulle bli helt förstörd om hon fick veta vad som har hänt. Hur hade ni gjort? Sen är det faktum att jag inte kan sluta tänka på hans kyssar. Vill bara ha mer. Det var de bästa kyssar jag någonsin haft. Tänker på detta hela tiden. Vill berätta för honom. Vill prata mer. Vill ha mer. Men jag bör inte, eller hur? Snälla, säg till mig vad jag bör göra. Herregud. Alltså, jag bara ser framför mig när hon, om hon skulle berätta den här stackars gravida...
Nej.
Du får fan ta... Alltså, nej.
Vad hade du svarat 2014 då, när du var nyförlöst med...
Ja, men då... Nyförlöst. Oh my god, om någon hade kommit... Nej. Nej, men det går inte. Alltså, det går absolut inte. En kvinna, en höggravid kvinna, en nyförlöst kvinna, det är liksom ingen kvinna som ska få någon typ av information om någonting alls, förutom att hennes bebis mår bra. Så att, ta ett steg tillbaka. Backa. Håll dig undan. Du behöver inte umgås med den här killen just nu. Du får ge det tid. Är det så som du beskriver, att era, liksom, eran passion som ni, och attraktion som ni uppenbarligen har, är så stark och det är samma från, liksom, från hans håll också, då tror jag absolut att ni kommer att hitta till varandra. Men absolut inte just nu. Låt det vara, snälla. Låt den här tjejen få föda sitt barn. Ha sin pappa där. Alltså så här, jag vet inte. Jag och Alex separerade när Falke var 8 månader. Jag tycker att det var... med facit i hand helt okej. Det var, alltså, det är klart att det var jobbigt. Det var inte roligt för mig att sitta hemma själv med en med en bebis som vaknade på nätterna och som, liksom, som krävde all min uppmärksamhet, och Ringo och Rambo samtidigt. Alltså så här, Rambo var väl 4 år och Ringo var... Ja, men ändå så här, den första tiden efter att bebisen har kommit så behöver man verkligen... Alltså man behöver ha pappan där. Man behöver hjälp, man behöver avlastning, man behöver tröst, man behöver... Gör inte det här mot henne, snälla. Utan låt det bara vara. Alltså så här, utsätt dig inte för att träffa honom. Och sen då? Nej, men sen när liksom det här barnet kanske är ett halvår, 8 månader, 1 år, jag vet inte. Då får du väl, alltså så här, går du fortfarande runt och känner de här starka känslorna för den här killen och han för dig, ja, men då finns det ju inget annat vettigt än att ni två ska vara tillsammans, eller?
Nej, det är det jag tänker. För det här är ju, tycker jag, ett väldigt intressant... Alltså jag tycker att hon beskriver hela situationen så bra. Och sen så känns det ju som att det handlar så väldigt mycket om en så här fysisk attraktion. Alltså det här är ju en attraktion som hon har ju inte fördjupat den, utan hon känner ju bara så mycket fysiskt, sexuellt, passion. Hon liksom så bra. Han är ju en ytlig bekant, så att det är ju inte en djupare relation. Kräver ju att man går på djupet med varandra och verkligen lär känna varandra på djupet. Men den här attraktionen som kan uppstå där man liksom klickar med någon liksom rent så här kemiskt utan att riktigt egentligen känna varandra, den kan ju vara jävligt häftig. Och det måste ju vara, det är ju en jävla utmaning då, liksom, hur man ska förhålla sig till det.
Mm. Ja, och jag säger inte att det är lätt. Alltså det är tufft och liksom ha en person som man vet finns någonstans, som man känner så starka känslor för, som man inte av liksom olika anledningar får eller kan eller tillåter sig att vara med. Men det finns många medel och verktyg man kan ta till för att ändå liksom klara av och leva ett bra liv ändå. Och alltså det finns, man kan ju ta hjälp av terapi, man kan ta hjälp av Kristove.
Men går den terapin ut då på något sätt radera en sån här person ur ens medvetande typ? Alltså är syftet då liksom så här, alltså lite som att, jag vet inte, man har en, alltså du måste få bort den eventuella attraktionen. Alltså det är ju som att vi inte... För jag tänker ju samtidigt så här att, och nu är det ju extraordinärt liksom jobbigt upplägg eftersom han är, alltså jag vet inte, vem är, det är ju väldigt, tycker jag också, så anmärkningsvärt att han har en gravid flickvän, och alltså det är så jävla, alltså det är ett jävla svek.
Jo, men jag tycker att det är så konstigt också att hon beskriver att hon har det så otroligt bra med sin kille, och det är kärleken i hennes liv och allting är bra och sex och liksom upplägg hemma och de delar på allt och allt är så jävla bra. Om allting är så bra som hon beskriver, då går man inte och alltså intresserar sig på det sättet för en annan människa, eller?
Nej, det är ju, det är lite skevt. Och sen är det ju också jävligt skevt att inte känna mer ansvar gentemot sin gravida flickvän, att man liksom, för att jag menar, tänk, alltså det är ju en sak att göra någonting som är lite så här förbjudet och spännande, men konsekvenserna av det han gör är ju, tycker jag, förödande mot den gravida kvinnan, liksom, alltså att hon potentiellt skulle kunna få veta det här, är gravid, hormoner, behöver lugn och trygghet, och så ska det, vilken jävla dålig start för den här lilla nyfödda bebisen, liksom med stress och ilska och besvikelse och sorg. Man bara, usch. Det känns så jävla oansvarigt liksom, att ens försätta sig i den situationen. Och man känner att man är så här, jag har ju lite svårt att hålla både mina kyssar och händer i schack när jag får i mig en drink innanför västen. Så att det är lite farligt om jag går ut och tar ett järn nu när gumman är gravid. För jag kan ju hamna inne på en toalett med någon. Alltså det är så här, håll dig nykter, sitt hemma och käka Ben & Jerry's med din tjej och kolla
absolut.
Netflix. Liksom. Gå inte ut då liksom. You got one job. Liksom. Det är så här, du är inte gravid. Du ska inte ha foglossningar och liksom ha hela den här jävla processen. Du har bara så här knullat, sprutat och sen så ska du stå där vid sidan i givakt. Liksom. Det är ditt
exakt.
Jobb.
Nej.
Här,
verkligen.
Ah, hur gick det då när under graviditeten? Alltså, där. Alltså du vet att jag alltid, alltså hon låg hemma med foglossningar och vi käkade några jävla speciella oliver som jag sprang och handlade hela. Alltså hon hade ju jävligt ont. Kaskadspyr, fick ju såna jävla bristningar. Magen töjdes ut, hade ont i huvudet, kunde inte röra på sig. Men ja, det var ju tufft för mig.
Halsbränna. Glöm inte halsbränna.
Det var ganska tufft för mig också, va? För jag har ju också lite problem med det här att när jag liksom ska ta en drink, va? Då är det en jävla utmaning för mig att inte gå in på toaletten och hångla upp och stå och fingerpulla någon. Va? Du vet det. Så att det har ju varit en ganska tuff. Det har varit en tuff graviditet för mig. Det har varit tufft.
Ja.
Jag fattar verkligen det alltså.
Nej.
Fan,
nej,
det är inte lätt alltså. Du hade liksom...
Ja, men grejen är att den här tjejen så skriver inte jag, så hon har inga barn själv. Så hon kan ju inte riktigt relatera till den situationen som den här gravida tjejen sitter i. Så därför är det väldigt viktigt att du lyssnar på mig just nu. Och precis på det som Bingo sa. Att man håller inte på så här mot en gravid kvinna.
Nej,
man gör inte det bara. Nej, man gör inte det. Så du får snällt sitta lugn i båten. Och är det meningen att det ska bli ni två, då får det bli det om ett år.
Ja.
Inte nu.
Ja.
Och sluta kontakta honom.
Ja,
och
men verkligen.
Håll inte på.
Verkligen. Nej, håll dig undan. Och då ska du tänka hela graviditeten och minst ett år efter. Alltså allra helst ska den här ungen liksom vara inskolad och klar och potttränad och hela vaddevippen. Va? Där ska du behålla dig ur vägen. Men du kan...
Vaddevippen?
Ja, men du kan ju i tillägg till det också reflektera över, för det är ju precis som Katrin säger, det är ju faktiskt lite alarmerande att du känner en sån attraktion till en annan person som inte i det här läget råkar vara din fantastiska pojkvän.
Alltså den som du har ett perfekt liv med.
Ja, det är någonting som inte står rätt till där.
Verkligen. Yes, vi kör på en sista, eller har vi tid? Hur ser det ut?
Ja, vi har sju minuter.
Bästa ni, har ni tips på hur man kan öka sitt självförtroende när det kommer till fiffin? Jag är 30 plus, har en relation sedan 9 år tillbaka och 2 barn. Jag har alltid känt att jag har en ful fiffi. Jag känner mig oerhört obekväm i att visa den. Både i ett omklädningsrum och så vidare. Men framförallt vill jag kunna göra sexiga ställningar där min kille får se hela mig klart och tydligt. Och jag känner att både han och jag njuter av det till fullo. Detta är något som jag verkligen vill egentligen och fantiserar mycket om. Men hur ska jag få ut ur mitt huvud att min fiffi är ful med läppar som sticker ut och är ojämna? Min sambo vet att jag känner mig väldigt osäker och har alltid respekterat om när jag bytt ställning, sagt nej eller tagit upp hans huvud. Han eller något annat ex för den delen har alltså aldrig sagt något. Det är 100% i mitt huvud. Jag vill inget hellre än att kunna slappna av och njuta. Vad är er input i detta? Bingo, hur mycket tänker och jämför en kille hur tjejers kön ser ut och vad de ser på porrfilm och så vidare. Katrin, har du något tips på hur jag ska få självförtroende i detta? Snälla hjälp mig så jag kan njuta till fullo i vårat sex och kunna göra det jag fantiserar om. Må gott. Då kan jag ju börja med att berätta för den här tjejen att för jätte många år sedan så fick jag en godartad systa i min vänstra blygdläpp. Var det här för mycket?
Nej.
Nej. Ja, men jag känner att jag vill dela det här med henne nu. För att, alltså det var så många år sedan. Så att min vänstra blygläpp är ju mycket större än min högra blygläpp. Och då var jag hos gynekologen och så sa han eller hon, jag kommer inte ihåg, för att varje gång jag går till gynekologen så är det här det första gynekologen säger. Att så här, vad är det här? Och då har jag fått veta att det är en godartad cysta och det är ingenting farligt. Jag kan ta bort den och då får jag en jämn fiffi. Men min fiffi är inte jämn alls. Och jag har liksom, alltså jag vet inte, jag har aldrig någonsin tänkt att jag ska korrigera det här. För att, ja, för sig, det kanske är lätt att säga. För självförtroendet sitter ju såklart inte i fiffin utan i min skalle. Men jag har aldrig någonsin påverkats av min snea fiffi.
Nej, och jag tycker att du är inne på helt rätt spår. Alltså, det hon ska reflektera över, tänker jag, det är ju att hon kan ju tänka så här att om det är så att en kille på ett eller annat sätt skulle ha synpunkter på hennes fiffi så är ju det helt fel kille. Då är ju det en kille med osunda värderingar och som har helt fel liksom fokus och som är ytlig och dum, skulle jag säga. För att ett fantastiskt liksom sexliv måste ju rimligtvis kunna äga rum i ett helt svart rum där man inte för huvud taget ser varandra. Så att det är klart att man kan känna väldigt mycket spänning och attraktion i liksom att se varandras liksom kroppar, men grunden för ett fungerande sexliv måste ju vara liksom på ett mycket djupare plan än det här liksom krasst ytliga. Så att du måste ju bara liksom, du måste ju bara ge dig hän och bara på något sätt liksom ta kommandot om de här tankarna och liksom bara så här, lev ut din lust och tänk inte på hur din liksom fiffi, alla fiffi ser olika ut. Alltså jag har ju liksom haft,
alla fiffi ser olika ut, men ja, men framförallt så ser ju alla snoppar otroligt,
ja, men snälla,
olika.
Snälla, verkligen.
Jag har aldrig varit med om att se två snoppar som ser likadan,
ja,
ut. Den ena går till höger, den andra, ja, andra går till vänster. Den ena är tjock ner till och smalare fram till och någon annan.
Ja.
Alltså, en är större, en är mindre. Alltså, det är så här,
och framförallt, hur ser snoppar ut när de är slaka? Alltså, de ser inte kloka. Alltså, snoppar är ju liksom, det är inte klokt hur snopparna
alltså,
ser ut.
För att inte tala om pungkulorna.
Ja.
Hur ser de,
ja,
ut egentligen?
Nej, men de ser fan inte kloka ut. Alltså, typ, jag kan ibland titta på min snopp och tänka bara så här, men gud, alltså den här liksom, snoppen, ska man verkligen gå runt med den? Liksom? Det är inte klokt. Alltså, snoppar är...
Ja, men
för
jag bara
säga,
så vill jag...
Det som förstör för unga män, alltså som jag tycker är ett alltså det är ju att man har liksom så här porrfilms snoppar och snipper som någon slags förlaga för hur människor ska ut. För att liksom de här snipperna som man ser i många så här porrfilmer, det är ju som så här små barnsnipper som är liksom som är, och sen är det ju jättemånga så här amerikanska, alltså det finns ju något så här liksom ganska oskönt ideal i de här världen, liksom att det får inte vara hår, det får inte vara liksom blygläppa, det får inte vara snea, det får inte vara, alltså ingenting, allt ska vara liksom tillrättalagt på så här absurt sätt, va? Så att jag vet inte vad hon går, hur hon går och tänker att liksom vi killar förväntar oss att det ska se ut. Jag kan säga så här, de killarna som har snevridna värderingar och har kanske suttit och tittat på liksom så här liksom opererat liksom snippor från någon så här amerikansk porrfilm, alltså de har ju helt skeva liksom ideal. Undvik såna killar. Om nu din kille inte har på huvudet, alltså om du aldrig har fått någon kommentar eller någonting, då har ju du skapat en tankevurpa inne i ditt huvud. Du har ju skapat ett jobbigt komplex helt utan anledning. Så sätt dig ner och yoga och meditera. Sätt dig med en spegel och stirra på din liksom fiffi. Onanera och njut av din liksom fiffi. Och sen börja liksom så här Jag vet inte vad man ska göra. Om det är som att man har liksom någon slags fobi. Kanske ta en bild på fiffin och bara göra en stort... Så har den på väggen som ett jävla stort konstverk. Liksom.
Jag skulle vilja tillägga att...
Hylla din fiffi, säger jag.
Ja, men alltså jag skulle vilja tillägga att jag minns så väl när jag gick över. Och för mig så hade det här med både med självförtroende och med ålder att göra. Att när jag bestämde mig för att äga min kropp istället för att gå runt, för att det här är ju så här, du går runt och liksom har hängt upp det vid dina blygdläppar och din fiffi. Alla tjejer går runt och tänker på olika saker. Någon kanske har lite celluliter på låren. Efter att man har fött barn så får man ju ganska mycket liksom så här, skinn på magen. Så om man står på alla fyra till exempel, så om man kikar ner så kan man ju se en så här skinnpåse som plötsligt liksom hänger där, från att man kanske innan var van vid att bara ha en så här helt platt åtstramad mage. Någon kanske är missnöjd med sina bröst, att de i någon situation inte ser ut som man önskar. Men alltså när man väl bestämmer sig för att så här, nu äger jag min kropp, mina celluliter, mitt skinn på magen, min snea fiffi, min lite större vänstra blygläpp, och bara,
ja, min
så här,
större tutte eller min mindre tutte,
slappnar av i det. Och bara så här, alltså det jag kan säga så här, det är någonting helt fantastiskt. Det är först då som man på riktigt kan börja njuta till 100% av att ha sex.
Ja.
För att man kan bara då liksom fokusera på det bra och njutningen och det härliga. Men ligga där och liksom tänka på någon skavank på sin kropp, det förstör ju så otroligt mycket. Så att släpp det bara. Det kanske är lättare sagt än gjort. Men försök att bara så här, tänka så här. Ja, nu har jag en fiffi som ser ut så här. Och den är fantastisk. Och alla killar jag har varit med älskar den. Så det finns liksom ingen... Det finns ingenting.
Den är kåt och den är glad. Och den gillar beröring. Och jag kan ju säga, i tillägg precis till det du säger, så som kille, det finns ju inget härligare än när en tjej liksom äger och är så här fokuserad på rätt saker. Alltså de gångerna när man typ så här, man har en liksom en passionerad situation. Man kommer ihåg, det har ju funnits så här situationer som man bara... Du vet, någon tjej som bara, nej, och man ska precis så här göra, liksom byta ställning eller någonting, och man bara är så inne i det och man njuter så fullt, och så bara är det någon som säger så här, nej, sorry, tyvärr, jag har en sned tutte, så här, jag måste ligga på det här hållet med den här vinkeln, och man bara, jag tänkte jag skulle ta dig bakifrån här. Jo, det hade varit jättetrevligt, men tyvärr så är inte jag riktigt nöjd med min kropp. Man bara, men håll käften, skit i det, fokusera, blunda, njut, gör vad fan du vill. Men med de orden, fan vilket bra liksom fiffig pepp. Alltså vi är liksom ja. Så här, vi är så här, och för att göra det lite extra glad, så kommer, vad heter det, Katrin ta en bild och skicka på sin fiff. Men det kan du väl göra för att peppa.
Nej.
Här är min lite snea. Och jag kan skicka en bild på min snea snopp, så får du dickpick och fiffipick.
Ja, på Snap i så fall.
Ja, på Snap.
Nej, alltså man vill ju inte ha en bild på sin fiffi som figurerar
som
ute.
Som cirkulerar.
Ja, det kanske man redan har, kom jag på. Ja. Men jag skojar. Okej, bingo. Med de orden fortsätter ni att skriva till oss.
Ja.
binkat@relationspodden.com.
Mm.
Vi hänger på landet här nu och... Du sticker i Jämtland på måndag med barnen.
Ja,
yep.
Syrran kommer på lördag.
Mysigt. Mm. Och jag... ja, jag gör inte så mycket. Jag ska gå på F12 den 3 augusti. Det är vad jag har inbokat.
Ja.
Och... Det är liksom min nästa aktivitet.
Det är nästa, som alltså, inkluderar fest och flär.
Du... Ja, fram tills dess så kommer jag inte dricka en droppe alkohol. En vecka utan alkohol. Jag kör liksom... En vecka mycket alkohol, en vecka ingen alkohol.
Jag
som jag är.
Ja, det är varannan vecka, det är som är barn. Alltså varannan vecka barn. Varannan vecka har du barnen och andra veckan har du stangen.
Ja, precis. Bra.
Du?
Men,
ja, jag har ett telefonmöte nu.
Yes, ja. All right.
Hej då, kom hej.